Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Begreppet flygskam har kommit att bli en ny svensk exportvara. Både svenska och utländska medier har kontaktat Frida och undrat vad det är och om det påverkar vårt klimatbeteende. Är skam egentligen något bra och vinner vi något på att skamma varandra i klimatfrågor? Det här funderar vi över i dagens avsnitt. Välkomna till ett nytt avsnitt av Klimatpsykologipodden. Välkommen Frida.
Tack.
Vi sitter som vanligt långt ifrån varann, men vi ser varann i alla fall.
Ja.
Och vi ska idag prata om klimatet och skammen.
Mm.
Vad tänker du spontant när jag säger skammen?
Jag tänker att skammen just nu är ganska så omdiskuterad i relation till klimatfrågan. Framförallt kanske i relation till flyget. Mm. Och att det här liksom nyordet flygskam har både har uppstått och faktiskt blivit lite av en så här internationell sensation. Man pratar om den svenska flygskammen i alla fall i övriga Europa.
Mm.
Och jag tänker också så här att det är inte konstigt att det blir en diskussion om skam i relation till klimat. Krisen eller klimatfrågan, för att alltså, skam är ju en känsla som på något sätt ska hjälpa oss att säkerställa att vi gör det som är så här socialt önskvärt eller socialt accepterat. Och det finns ju någonting i hur vi lever som just nu inte är, som inte funkar med hur planeten mår.
Mm.
Så det är inte konstigt, tänker jag, att skam uppstår, och det är inte konstigt att vi pratar om skammen. Men vi ska väl försöka i det här avsnittet att gräva lite djupare i om skammen är, om det är någonting vi ska liksom försöka jobba med, om vi ska hålla på att skamma varandra och vad det leder till och så. Mm.
Exakt. Men vi kanske ändå ska bara inleda med att skilja lite på vad skam och skuld är, för jag tänker att de ligger ju rätt nära varandra.
Mm.
Nu sa ju du i och för sig, du var inne på att skam är en känsla som vi har för att på något sätt reglera att vi beter oss socialt rimligt. Och också tänker jag, ibland syns ju vår skam också, till exempel med rådnad och så.
Mm.
Alltså att vi genom att visa skam visar omgivningen att vi har förstått att vi har gjort fel.
Ja, man ser ju ofta på små barn, så ser man ju ofta skammen väldigt tydligt. Alltså, skammen får ju oss ofta att känna att vi liksom så vill sjunka genom jorden och att ingen ska se oss. På små barn kan man ju se det i att de ibland liksom vänder ner ansiktet i händerna eller går undan, inte klarar av att vara kvar och så. Man kan ju se det hos vuxna också, men ofta så lyckas ju vi hålla i oss lite mer.
Mm.
Inte alla av oss, men vissa.
Mm. Medans skuld då är ju en annan känsla.
Mm.
Vad tänker du? Vad är din definition?
Alltså jag tänker att den enkla liksom skillnaden som man brukar prata om är att så här, skam mer handlar om att jag upplever att jag är fel. Liksom mig som person som är fel på något sätt. Det är jag som behöver korrigera hur jag är. Medan skulden mer handlar om att jag har gjort någonting fel. Så det är inte nödvändigtvis är jag som person som är fel. Men att mina handlingar är fel på något sätt.
Det där är lurigt tycker jag. För lite är det ju så att då skulle man ju egentligen ha flygskuld. För det är ju någonting man har gjort. Man har flugit. Eller man ska flyga.
Ja. Och på ett sätt så är det kanske, när vi pratar om flygskam, så är det kanske snarare flygskuld som vi menar. Men sen är ju också skammen och skulden är ju ganska tätt sammanlänkade. Så att ofta när vi känner skuld så kan vi också känna skam.
Precis.
Och tvärtom så. Men det finns någonting i att liksom skulden i bästa fall kan betalas tillbaka eller betalas av på ett annat sätt än vad skammen. Ibland så kan man säga att så här, ja, men skulden kan betalas av men skammen måste älskas bort.
Det låter fint.
Ja, det är fint. Ja.
Jag tänker också att det här med att... vi kan ju säga direkt för att vi kommer att ha ett avsnitt som handlar om klimatet och skulden också. Så det kommer, vi kommer att fördjupa oss mer i skulden. Men det här med skammen, då tänker jag också på det här med att skamma andra. Alltså att försöka framkalla skam hos andra. Att skam är en sån känsla som vi på något sätt kan väcka hos andra.
Mm.
Skuld är svårare. Skuld kan vi ju kanske ibland önska att någon ska känna för något den har gjort.
Mm.
Men att man kan liksom skämma ut och så. Mm.
Precis. Och skammen, man brukar säga att skammen liksom är vår mest sociala känsla. Och skammen uppstår i relation till andra människor. Och just eftersom skammen också har vad man säger, den här funktionen av att på något sätt så här säkerställa att vi får fortsätta vara med i gruppen.
Mm.
Och att vi beter oss på ett sätt som gör att vi får fortsätta vara med i gruppen.
Mm.
Och eftersom vi människor är överlag väldigt sociala varelser. Och evolutionärt så har det varit jätteviktigt för oss att få fortsätta vara med i gruppen. Så har vi blivit väldigt, väldigt bra på att uppmärksamma liksom signaler på vad som är socialt accepterat eller socialt önskvärt eller socialt eftersträvansvärt. Och det gör ju också att vi blir väldigt uppmärksamma på när vi själva avviker från det. Så jag tänker att skam är också en känsla som kan triggas väldigt lätt och som inte alltid behöver triggas av att man blir skammad utan bara av att man märker att man avviker på ett eller annat sätt eller att man liksom gör någonting som inte uppskattas. Men sen finns det ju också, jag kan tycka att det finns en tendens, inte bara i relation till klimatet utan i relation till flera olika frågor eller delar av livet i det här samhället som vi lever i, som är ganska så skammande.
Vad tänker du på då?
Jag tänker på att vi lever i lite av en skammande kultur. Och att vi är ganska snabba på att peka ut vad som är rätt och vad som är fel. Och hur man borde göra och hur man inte borde göra. Och det är frågan för... Det som jag tycker är viktigt att fundera kring där är dels hur det får oss att må. Men också om vi ska se till liksom klimatet och klimatarbetet så är det ju inte minst viktigt att titta på om skammen faktiskt leder oss till att agera. Eller om skammen leder oss någon annanstans.
Men om man tar det här med flygskammen då, har du koll på när den liksom dök upp? När började vi prata flygskam?
Nej, jag vet inte riktigt faktiskt. När det kanske är någon som har koll på det. När det dök upp i tidningsartiklar. Eller så första gången. Det senaste året tycker jag man pratat väldigt mycket om flygskam.
Mm.
Jag har blivit intervjuad av flera olika tidningar om flygskam. Till en början svenska. Men nu under våren av flera liksom internationella medier så är det som att det här svenska begreppet flygskam har liksom exporterats ut och blivit lite av en sån internationell snackis, åtminstone i Europa.
Men är det något bra då? Är det bra för klimatet att vi skäms när vi gör klimatdåliga saker, dåliga val?
Ja, precis. Och det här tycker jag återigen, vi ska återkomma mer till skulden. För att det verkar skilja sig åt lite just mellan vad skammen får oss att göra och vad skulden får oss att göra. Och jag skulle säga så här, ska man vara riktigt liksom noggrann så vet vi ännu inte riktigt om till exempel flygskam är det som gör att... Nu har vi ju sett att inrikesflyget har minskat i Sverige under 2019. Och man skriver ofta om det som att det är flygskam som är orsaken till det. Men ska vi vara hårda så vet vi faktiskt inte riktigt. Jag har i alla fall inte sett någon undersökning där man har liksom frågat människor på ett mer alltså systematiskt sätt om det är skam som är den stora orsaken till det. För det vi ska komma ihåg är att det som också har hänt det senaste året är dels att vi hade den väldigt varma sommaren för 2018 med de stora skogsbränderna. Jag tänker att medvetenheten om klimatkrisen har ökat. Medierna har börjat rapportera mycket mer om klimatkrisen och också skiftat över i sin, alltså blivit kanske tydligare i sin rapportering. Vi har haft, jag tänker hela rörelsen med Greta Thunberg och skolstrejkerna på fredagar som ytterligare har ökat medvetenheten. Vi har haft en ganska så, eller en väldigt aktiv, jag vet inte vad vi ska kalla dem, men en aktiv organisation, alltså Flygfritt 2019, Flygfritt 2020. Vi håller oss på marken. Jag vill nästan kalla dem för en liksom lobbyorganisation som har drivit på det här och varit ute och kampanjat mycket men också varit väldigt aktiva i både sociala medier men också i liksom tv och tidningar. Vi hade en flygskatt som infördes om det var förra året. Så det är ju flera olika saker som har hänt. Jag tror också att kunskapen om hur mycket flyget släpper ut per capita har också blivit mer... den har nått fler människor. Tror jag att många har tänkt att ja, men flyget är inte bra för miljön. Men man har kanske inte haft koll på hur mycket mer en flygresa släpper ut än... liksom i relation till att ta tåget eller att ta bilen eller så.
Sen tänker jag också att vi har haft de grupperna, men vi har ju också haft grupper som främjar tågresande som också har fått enormt mycket uppmärksamhet och dragit. Precis. Så att det är liksom, ja, det sker från alla håll på något sätt.
Ja, så att det är jättesvårt att uttala sig om vi ska göra en liksom en så här, liksom analys av vad är det som driver människors beteenden så vet vi inte riktigt om det verkligen är liksom framförallt skam som gör att man avstår från att boka en flygresa eller om det är det kan ju lika gärna vara att man har fått se då massa andra människor åka tåg eller att man tycker det verkar härligt eller att man har en genuin omsorg om planeten eller att man känner att jag vill agera som inte nödvändigtvis är skamdrivet utan kanske mer drivet av att vilja göra någonting konstruktivt eller vilja göra någonting som gör skillnad eller så. Så att, ja, ska man vara, jag förstår att tidningarna skriver mycket om flygskam. Och jag förstår att man säkert får många klick av att skriva om flygskam. Men ska vi vara noggranna så vet vi inte egentligen om det är.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Är så att det är just skam som gör att människor att flygbokningarna har gått ner. Antagligen är det en kombination av olika saker.
Där just skammen skulle kunna vara, tänker jag, en inkörsport. Mm. Och där tänker jag också så här, dels den egna skammen, men jag tänker den här gruppen som fanns ett tag på Facebook, aningslösa influencers, som ju liksom hade som grej egentligen att skamma folk i det här. Alltså den grejen också, att hur skam är en känsla som vi på något sätt kan försöka, vi kan bli rädda för att smittas av den. Ungefär så, att nu såg jag hur den där blev skammad eller upplevde mycket skam. Det där vill inte jag göra. Det är också en av skammens funktioner, att inte bara reglera oss själva, utan att vi också genom att se andra skämmas i gruppen ska förstå att det där är dåligt. Så att jag tänker att den där grejen också, att jag kanske inte själv inledningsvis tänker att flyget är så dåligt, men jag tänker att jag vill inte bli skammad.
Nej.
Och sen kan ju det ha startat, tänker jag, att man, ja men jag vill faktiskt inte flyga. Och sen börjar man upptäcka tåg och man börjar upptäcka andra resmål och så.
Och så är det ju, alltså rädslan för skam är ju ofta en väldigt stark liksom beteendereglerare. Alltså någonting som reglerar vårt beteende väldigt mycket. Det är ju verkligen inte unikt för hur vi beter oss i relation till klimatet. Utan det påverkar ju oss hela tiden. Vi gör ju jättemycket saker varje dag för att vi är rädda. Eller för att vi inte vill skämmas så. Alltså sitter man på ett möte så försöker man att inte prutta ljudligt, till exempel. Sitter vi med klienter så försöker vi ju inte gäspa synligt även om vi skulle vara trötta. Alltså, jag tänker vi gör en massa saker i vardagen liksom, för att undvika att det ska bli pinsamt eller att vi ska skämmas. Men återigen så är ju det där, visar ju det där på hur social skammen är som känsla. Och hur uppmärksamma vi är på vad som är okej och vad som inte är okej. Och hur mycket vi tittar på hur de runt omkring oss gör. Och när vi märker att nu är det här någonting som inte längre är okej. Och de som gör det här, de verkar få det jättejobbigt för att de blir ifrågasatta eller de liksom kanske själva känner att de gör någonting fel. Så det vill inte jag hamna i, så då väljer jag göra någonting annat. Och det, här kommer man in på det som man brukar prata om som de sociala normerna. Det vill säga de här liksom outtalade eller oskrivna reglerna för liksom vad som är okej och vad som inte är okej. Och det vet vi att vi är väldigt påverkade av. Både av att se hur andra gör, men också av vad vi tror att andra tycker är okej och inte okej att göra. Men det man ska komma ihåg, tycker jag, med de sociala normerna är att det finns liksom inte en social norm för hela Sverige, till exempel. Det finns inte ens en social norm för ett visst universitet eller en viss skola eller en viss arbetsplats, utan vi har olika sociala normer som styr oss. Och för de som liksom är med eller känner att man liksom tillhör gruppen på något sätt, så blir man ofta väldigt, väldigt påverkad av att liksom hur man ser hur andra beter sig eller vad man uppfattar att andra tycker är okej och inte tycker är okej. Men för de som inte tillhör gruppen så kan det faktiskt bli tvärtom. Att om man ser att, ja men till exempel att i bland miljövännerna nu anses det vara fel att flyga. Känner man att man inte tillhör den gruppen, då kan man tvärtom reagera nästan motsatt och säga, nej men då ska jag flyga ännu mer. För jag vill inte identifiera mig med de här miljömupparna eller de här miljövännerna, utan då ska jag göra tvärtom. Det här har man sett också i olika studier. Jag har inte sett någon, för det har inte gjort så många studier på människors flygbeteende än. Alltså forskningsstudier. Men till exempel när det gäller energianvändning eller elanvändning i hemmet, så har man sett det att de som, när folk till exempel har fått feedback på att så här mycket el använder dina grannar. Så de som liksom tycker att de tillhör gruppen minska sin elförbrukning, för man vill inte vara sämre än de andra. Men för de som inte tycker att de tillhör gruppen, så ökar de istället sin elförbrukning. Så det är ytterligare en sak som vi behöver komma ihåg, tycker jag, när vi pratar om skam. Att man kanske når vissa människor, men det finns också alltid en risk när vi jobbar med skam att en annan grupp människor eller en stor grupp människor reagerar antingen med att liksom skjuta hela frågan ifrån sig eller bli arga istället. Så.
Och där tänker jag på ytterligare en reaktion faktiskt, och den är ju att skam är ju en känsla som vi har varit inne på liksom, som väldigt mycket är att visa för gruppen.
Ja.
Ett sätt att lösa skam är ju att inte visa för gruppen. Alltså, okej, jag flyger men jag lägger inte ut bilder längre på den saken. Nej. Så att därför, och det gynnar ju inte klimatet. Vi fortsätter bete oss fast vi har fattat att man ska inte skylta mer. Ungefär så.
Precis,
att
liksom jag sitter och, precis. Och det där vet vi inte. Jag har hört talas om detta. Jag blev intervjuad för en tidning igår. Där reporten frågade om just detta och sa själv så. Hon bara, ja men jag har slutat att lägga upp. Så frågade hon om så här, men är detta något som är vanligare? Och det vet jag inte, för det har jag inte heller sett någon undersökning på det. Och det kanske också är sånt som människor inte ens vill berätta om att de gör. Men det är så att skam är lurigt. Och jag tänker så här när det gäller skam i relation till klimatkrisen eller i relation till klimatarbetet, att skam är en så pass stark känsla och det är en så pass social känsla så att den kommer att dyka upp. Vi behöver liksom inte aktivt hålla på och skamma människor utifrån någon slags oro att folk inte ska fatta eller att folk liksom verkligen ska må dåligt. Så. För det är med största sannolikhet inte en särskilt effektiv strategi. Och dessutom riskerar vi att de som redan är engagerade eller vill göra att de mår dåligt. För vi mår inte bra när vi skäms. Men också riskerar vi att miljörörelsen eller klimatrörelsen blir förknippade med att vara några slags dömande liksom moraltanter och moralgubbar på något sätt, och lite så att man inte får vara med om man inte gör allting rätt. Och det tänker jag är jättefarligt, ett läge där vi faktiskt behöver bli fler som blir engagerade. Och sen ytterligare så riskerar vi att människor fortsätter göra samma sak fast de gör det i smyg. Eller blir arga och skjuter frågan ifrån sig. Och i värsta fall säger just det här att nej, då ska jag minsann göra mer av detta. För jag vill inte bli förknippad med den här miljögruppen. Eller med liksom miljövännerna.
Men du Frida, för du sa så fint där i början att skam är en känsla som man ska älska bort. Mm. Om man då har klimatskam, om man faktiskt går omkring och skäms över något beteende man har gjort eller så. Mm. Hur tycker du att man ska förhålla sig till sin egen klimatskam?
Jag tycker att man generellt, om man är oroad för klimatet och man är engagerad i klimat, så är en jätteviktig grej att öva på att vara snäll mot sig själv och vara snäll med sig själv. Och att ha tålamod med sig själv och att liksom förlåta sig själv. Och att påminna sig om att det är jättesvårt att leva fullkomligt hållbart i det system som vi lever i. För att det finns så oerhört mycket i det här systemet som hela tiden uppmuntrar till att göra grejer som släpper ut koldioxid i atmosfären. Och det finns, och det ligger liksom inte bara på våra individuella axlar, utan det finns en massa politiska beslut och infrastruktur och lagar och regler som, och liksom en slags samhällelig kultur som hela tiden upp, eller som gör det väldigt, väldigt svårt att i alla lägen agera hållbart. Så att vara snäll med sig själv. Och därför tänker jag också att det är så viktigt för klimatrörelsen eller för alla som är engagerade i klimatarbetet att också öva på att vara snälla och ha medkänsla med även med de som flyger ibland, eller de som kör bil, eller de som äter kött, eller de som, alltså så.
Mm.
Och även om det kan vara svårt, för man kan ju så ofta bli så oerhört frustrerad.
Nu är du inne på nästa avsnitt. Så där stannar vi, tänker jag, för idag. Eller är det någonting mer du vill säga?
Är det någonting mer jag vill säga? Nej, men det är väl just den här grejen att så här, skam kommer att finnas i som känsla i klimatkrisen. Det kommer vi inte kunna komma ifrån. Men eftersom skam är liksom en känsla som vi har tillgång till, de allra, allra flesta av oss. Och det är en väldigt social känsla. Och det är en väldigt stark känsla, en väldigt obehaglig känsla. Och just eftersom den är det så kommer den att dyka upp. Vi behöver inte oroa oss för att människor inte skäms tillräckligt mycket. Och vi ska inte, om vi vill få med oss fler människor i det aktiva klimatarbetet. Och om vi vill att människor ska kunna liksom må bra i att vara klimatengagerade. Och om vi faktiskt vill nå en så här stor förändring, vilket jag tänker att de flesta av oss som är klimatengagerade vill, så ska vi inte hålla på och skamma människor som någon slags aktiv strategi. Det är ganska ineffektivt och i värsta fall kontraproduktivt. Så, bra. Sammanfattningsvis.
Ja, jättebra. Vi säger tack för idag.
Ja, tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat.
Tack för att ni har lyssnat, och ett nytt avsnitt kommer som sagt snart med ett nytt tema. Vi hörs. Hej.
Hej.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.